Då var det måndag igen. Om det är så att du lyssnar på den här podden den dag då den släpps. Annars är det en helt annan dag. Men första tillfället när man kan lyssna på den här podden, det här nya avsnittet i podden På jakt efter framtidens kyrka. Den dag det här släpps är det måndag. Och många av er lyssnar nog den dagen, och den här gången är min gäst Ludvig Max.
Tjena.
Tjena. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Känner du dig förväntansfull eller nervös eller både och?
Mest nervös tror jag. Det är första gången jag sitter och pratar i en podd, så det är så konstigt att man sitter här och har en mick framför sig. Ja. Man kan ju stå på scenen liksom, i en kyrka liksom, och då har man en mick. Men då har man ju liksom någonting förberett. Här kommer man ju bara ska snacka. Liksom. Det blir annorlunda.
Ja, men det är bra. Det är bra. Lite nervös tillåts det vara, lite spänd. För förhoppningsvis så slappnar du av tillräckligt för att kunna känna att du är närvarande.
Ja, absolut.
När du talar i kyrkan så har du ju folk framför dig. Nu har du ju bara mig framför dig. Och du,
ja.
Tänk så bara. Du och jag pratar och... Sen kanske det är några fler som lyssnar senare.
Precis.
Tänk inte för mycket på dem.
Nej.
Du, kan inte du presentera dig själv för våra lyssnare? Så kort men så bra som möjligt.
Ja, Ludvig heter jag. Jag är 23 år och kommer från en liten by som heter Hjällby utanför Herringa med cirka 50 invånare. Med en ekumeniakyrka på ungefär 50 medlemmar. Så att det är en annorlunda by men väldigt härligt. Och jag jobbar som ungdomsledare i tre församlingar utanför Alingsås.
Just det.
Och sen så är jag bonde också. Det kan jag ju knappt längre säga. Men det är jag faktiskt ett år till.
Vad innebär det då? Eller hur,
När jag var 19 då, så köpte jag ut min farbrors gård. Så sen dess har jag haft ungefär 100 köttdjur ungefär. Och fött upp. Och haft marken till det och tagit hand om och... Sen har det blivit ändringar. Gud har haft lite verkan och så får man ändra om.
Ja, just det. Så det där håller du på att avveckla eller lämna över då?
Ja, avveckla.
Ja. Och hur känns det då?
Men ibland så är det lite så här vemodigt. Men för det mesta är det skönt.
Ja.
Men det är ju så här, ja visst, det är ju en trygghet man lämnar bakom sig. Men man är också väldigt spänd på vad framtiden med sig och vad Gud har planerat.
Ja, eller bra. Bra. Och ungdomsledare i tre... församlingar, sa du?
Ja.
Har ni gemensamt arbete då? Eller har du tre arbeten? Att...
Men det är ju tre församlingar med ett gemensamt ekumenia. Så
just
det. Det är ju ändå ganska mycket gemensamt. Och det är samma ungdomar. Så att det är inte så skillnad. Men det är lite kruxigt där.
Ja. Man kan väl lägga till där i presentationen också då. Att du var en av initiativtagarna. Du får rätta mig om det. Om jag lägger för mycket på dig där. Men till en konferens för unga vuxna som hölls på Storsjöstrand. En bit ifrån din arbetsplats då, eller från de här församlingarna i
precis.
Somras.
Ja, nej, men det stämmer.
Vad heter den?
Send mig heter den konferensen.
Just det.
Vi hade i somras.
Du kan säga något om det först om du vill. Eller så kommer vi in på det lite sen kanske.
Nej, men jag kan ta lite. Det var... Ja, men en konferens där ja, men målet ändå var, eller liksom dit vi ville hamna, det är att liksom utrusta unga vuxna till att sändas ut till vårt land. Liksom. Att proklamera namnet Jesus till de man har runt omkring sig. Familj och vänner och arbetskamrater och där man är. Och det var en väldigt lyckad konferens. Det var stabilt gäng som kom och liksom, vi hade det. Otroligt bra. Och, ja, men det var en bra konferens. Jag kan inte säga något annat.
Ja.
Så det var väldigt kul.
Så det där är du då lite i en prestation. Du är liksom bonde på avveckling. Du är pastor på tilltagande. Och lite visionär kring unga vuxna. Och en längtan efter mer på något sätt. För både dig själv och för svensk kristenhet. Kan man sammanfatta det så?
Ja. Pastor kanske man ska tundan. Ungdomsledare, men ja, man vet inte.
Ja, ja.
Men får se vad det bär sig av.
Ja. Du, den här podden kretsar kring drömmen om framtidens kyrka. Vad ska prägla och som kyrka framöver? Vad ska vi vara kända för? Vad ska vi prioritera?
Mm.
Om jag bara ber dig börja spontant i detta, vad kommer ur Ludvig Max mun då?
Oj, alltså det driftar ju 100 tankar liksom på en gång. Jag tänker någonstans så har du ju med liksom vad vi gör i kyrkan och vad vi gör utanför kyrkan. Det är liksom vad sker inom kyrkans väggar och vad som sker med kyrkan när, det inte, när vi inte som församlingsmedlemmar inte är i kyrkan.
Just det.
Och ja, men jag drömmer väl om en kyrka där det är mötesplats mellan himmel och jord på något sätt. Alltså där kommer man för att få möta Gud. Man kommer för att bli utrustad till det man gör i vardagen. Så det som sker i kyrkan, det är inte liksom... men det är inte målet att ha gudstjänst. Det är inte målet, är inte att om du ska bli medlem i en församling och då har du nått målet.
Just det.
Utan att kyrkan mer ska vara mötesplats... ja, men en enkel mötesplats där man får möta likasinnande, troende människor. Och man kan liksom, ja, man får dels fördjupa sig i sin tro. Man kan också liksom få bolla idéer. Och när livet är skit som det kan vara, så har man liksom människor som ber för en. Att det finns den här delen. Sen tror jag att min största önskan i en framtida kyrka, det är att församlingen mer jobbar utanför kyrkan än i kyrkan.
Mm-hmm.
I alla fall i våra frikyrkor. Alltså Svenska kyrkan har ju en annan del där de har människor som mer flödar in. Mm. Alltså om livet är, går skit och någon dör, då är det mer troligt att en människa som inte har någon koll på kristen tro kommer till en svensk kyrka än en frikyrka.
Mm.
Och där har ju verkligen Svenska kyrkan jobbat på ett förtroende i samhället. Och det är ju verkligen en gåva som de har fått. Liksom. Och den har, känner inte jag att vi har på samma sätt i våra frikyrkor. Men då krävs det också att vi som kyrka är ute i samhället. Att vi representerar samhället och vi liksom pratar med människor. Och vi är som... ja, men Jesus är ju ändå vår förebild. Mm. Och jag tycker vi ska göra som Jesus.
Mm.
Jesus var ju undervisad i templet. Och det var inte så att han inte var i templet. Men han var ju också sjukt mycket ute bland folket. Han bad för sjuka. Undervisade för de som inte någon brydde sig om. Han helade de som ingen brydde sig om. Den här kvinnan som hade haft löning i 18 år som var helt utfrysen från samhället. Han helade ju henne.
Mm.
Eller de, alltså spetälskade, de var också helt utfrysna från samhället. De fick ju inte ens bo i byarna liksom. De skulle ha avrivna kläder och säga att de var orena. De går ju Jesus och helar. Alltså vi som kyrka kan få se de utstötta, de människor i nöd som vi har i Sverige. Och alltså, jag tror inte någon kan säga att vi i Sverige inte har någon nöd, för att vi är ett sjukt trasigt land.
Mm.
Alltså vi har barn som skjuter barn på uppdrag av vuxna. Och vi har psykisk ohälsa i alltså skyhöga mängder. Vad är de? Alltså unga är det typ 50% som det kommer ut någon statistik om. Och liksom det finns så mycket bekymmer och problem i vårt land att här behöver vi som kyrka steppa upp och röra sig utanför kyrkväggarna.
Mm.
Att verkligen representera och störa de som är utanför, de som är, inte har den platsen i samhället, den tryggheten, de som lider av nöd. Och det är ju vissa kyrkor jättebra på, men där drömmer jag att vi ska vara.
Du tänker mer egentligen är att det är angeläget att kyrkans folk, de som är vana vid att gå på gudstjänst, tar sig ut ifrån kyrkan än att folk som inte är vana att gå på gudstjänst kommer in i kyrkan.
Mm. Jag tror att det är ett mindre steg att ta.
Mm.
Och, ja, men jag tänker, alltså, som kristen så är det inte så svårt att gå på en gudstjänst. Och om vi då samlar en hög som är krista och så går vi på gudstjänst, då finns det en risk att vi börjar prata med kristna ord, kristet språkbruk som ingen förstår. Alltså typ ett exempel, jag hade en ungdom så bad honom hålla ett vittnesbörd, för hans fot blev helad på ett av våra tonårsläger, men han kom inte från en kristen bakgrund. Så bad han hålla ett vittnesbörd, och det, liksom, det tänker mig att folk förstår.
Mm-hmm.
Han bara, vad är det? Alltså ingen aning.
Kristet ord.
Och en annan dag så frågar han liksom så här, vad betyder församling, eller vad är församling för någonting?
Mm-hmm.
Alltså så här, jag tror vi behöver komma tillbaka till det här att idag så är kyrkan så Alltså Sverige är så sekulerat idag. Så kyrkan har inte den platsen som man hade för 50 år sedan där alla någon gång har gått på en gudstjänst. Eller har haft kristen lära i skolan.
Mm.
Så att vi lever i en helt annan tid. Och då tror jag vi verkligen, då är det ett väldigt stort steg att ta ett steg från det liv man lever och gå in i en kyrka. När man inte vet om vem Jesus är. Eller man har aldrig hört om Jesus. Man har aldrig varit i en kyrka. Alltså här, har du varit på tonår några gånger och sen så går, lämnar du det. Och så går livet och så går det skit. Så kan man tänka, de kan nog tänka tillbaka sitt tonårsliv. Men i kyrkan där var det bra. Där pratar man om Jesus och där pratar man om ett hopp som fanns. Alltså det kan finnas sådana bakspinnande.
Mm.
Men om man inte har det så man kan tänka tillbaka till vad kyrkan är. Då är det ju ganska absurt att gå till en kyrka.
Mm.
Eller det, och där tror jag vi som kristna behöver liksom vara ute bland de här människorna. Och att de istället då kan tänka tillbaka till hur det var. Att de tänker tillbaka till den personen. Men den personen var ju så här. Och den personen pratade om någon som den trodde på. En gud som ingav hopp om ett evigt liv. En gud som ville hela människor. En gud som älskar människor och har en otrolig nåd för människor. Alltså, där tänker jag att vi kanske behöver vara mer. Sen måste vi ha gudstjänster, vi måste fördjupa oss i vår tro, vi måste söka Herrens vilja, vi måste liksom vara i bön. Alltså bön är ju liksom A och O för vår verksamhet. Alltså för vad vi ska göra.
Mm.
Så att jag vill inte ta bort det.
Nej.
Men jag vill inte heller att allt fokus ska ligga på söndagsgudstjänsterna. För då tror jag att vi missar någonting.
Hur, om man då tänker på det liksom kring, om vi liksom förtydligar eller vad man säger, eller blir väldigt praktiska. Hur blir det, hur går det till då? Vad blir liksom, är det, jag förstår att det inte finns ett både, mer ett både och än ett antingen eller här då. Men är det att kyrkans folk tillsammans går ut och gör saker? Eller är det att man gör det enskilt var och en?
Ja, men jag tror, alltså klart man kan göra var och en, men det krävs också mycket för att göra det var och en. Alltså Jesus sände ut sina lärjungar, då gjorde han ju det två och två.
Mm.
Och det utgick ändå någonstans ifrån honom. Och om Jesus är kyrkans överhuvud så tänker jag på något sätt att vi behöver, ska formulera det här bra här. Ja, men att kyrkan behöver liksom, att det får vara utgångspunkten liksom. Församlingen får vara utgångspunkten och man får göra det tillsammans. Att kyrkan kanske arrangerar outreach eller soppluncher. Där man får pröva på, man får testa på. Vi hade då på sen med den här konferensen så hade vi outreach med pannkakskyrkan.
Mm.
Där hade vi 50 unga vuxna som åkte ut på outreach i Alingsås. Det är ganska häftigt att se liksom massa unga som går på stan och berättar om, men där borta finns det pannkakor och var med i vår gemenskap. Eller gick runt med en skylt och det stod, vad tror du på liksom, att få igång de här samtalen? Alltså den frimodigheten. Men på något sätt så tänker jag att det är ganska tufft att göra själv.
Mm.
Och så kanske man inte känner att man har de redskapen. Eller man inte är utrustad för detta. Och sen måste man också se till de gåvorna som Gud har lagt i en. Liksom. Alltså så, det är ju så många aspekter som man behöver ta med. Men jag tänker att om en kyrka arrangerar outreaches. Eller en kyrka arrangerar soppluncher. Kyrka arrangerar att, ja men, nu går vi, eller fotbolls, ja men om vi snackar om de här barnen som skjuter varandra, de kanske behöver en trygg gemenskap med kristna förebilder. Ja men varför som kyrka inte arrangerar fotbollskvällar där vi går och bjuder in de här barnen som bor i de här utanförskaparna i de här ortenskaperna och arrangerar bara fotbollskvällar, vi spelar fotboll och har det gött. Sen om man känner att det går, att man har en kort andakt när man berättar om Jesus. Eller att man liksom, vi är kristna, vi ber innan vi spelar fotboll. Och så bara ber om Guds beskydd. Alltså de här små bitarna. Men jag tror att det kan göra av, alltså så stor skillnad i vårt land liksom.
Att man på något sätt tar ett kliv fram. Utifrån den där säkra bubblan helt enkelt. Bygger kontakter och...
Exakt. Men man behöver aldrig lämna den här säkra bubblan. För den tänker jag att Gud, alltså den är gudagiven. Alltså Gud har gett oss församlingen. Och det är ju av en anledning. Och den får vi inte heller försumma.
Mm.
Och den härliga gemenskapen som finns i en församling. Den får vi inte heller försumma. Den här extra familjen som man har. Det tänker jag att det är en gåva som så många människor kan behöva. Jag har syskon som bor i Helsingborg. Och så har en svåger som jobbar i Pingstkyrkan där. Han pratar om det att i Helsingborg så finns det 30 000 människor som lider av ofrivillig ensamhet. Mm. Tänk vad mycket Jesus kan göra där. Och tänk vad mycket församlingen kan göra där som den här otroliga gemenskapen.
Mm.
Och liksom där tänker jag att där kan vi få möta. Alltså där kan människor möta Jesus. Och där kan vi få möta människor som lider. Och det tänker jag, det är vårt uppdrag här på jorden.
Så när vi pratar om, eller när du pratar om att liksom gå ut på det sättet, så är det inte att lämna kyrkan, utan det är mer som att växelverkan, studsa emellan liksom, fram och tillbaka.
Studsa fram och tillbaka.
Ja.
Bra ordval.
Hämta kraft och liksom på det sättet och så fylla på och ha, för att ha mer och ge också då.
Ja.
Ja,
det är ju det. Att man får och man får ge liksom. Men om man bara går till gudstjänst på söndagar och så håller man den tron för sig själv. Det betyder att du bara ska få och få och få.
Ja.
Och det tänker jag inte är vad Jesus lärde oss. Utan Jesus lärde oss att vi ska få, men vi ska ge nästan mer än vad vi får.
Just det. Alla sunda sjöar som mår bra har ju både ett inflöde och ett utflöde.
Ja.
Och det vet vi ju med döda havet. Vet vi hur det blir när det, när det bara går åt ena hållet. Liksom. Det blir inte bra.
Nej.
Då blir det fel i balansen liksom, i det.
Mm.
Men hur långt har vi från detta? Hur långt är vi från den här drömmen?
Ibland känns det som vi är väldigt långt ifrån. Och det, alltså, jag tror inte det handlar om människors icke-vilja till detta. Utan det handlar om människor idag inte har ork och tid. Alltså det är, jag jobbar i kyrka och det är så svårt att bara få föräldrar att ställa upp till och fixa fika till tonår. För att man har så mycket i livet redan. Och en bit till är steget till utbrändhet typ. Och där tror jag att det är ju våran största svårighet. Och jag gjorde det en gång att jag frågade liksom så här: oj, om du hade varit djävulen, vad hade du gjort för att leda människor ifrån Gud? Och då var det liksom ett, då hade han olika punkter, men ett av de här punkterna var faktiskt, jag skulle göra människor så upptagna att de inte hinner ge tid att be och reflektera eller ta tid med Gud överhuvudtaget.
Mm.
Och jag tänker att någonstans så finns det en poäng i det samhälle vi lever i, att människor är så upptagna. Det är fotbollsträningar för barnen, det är jobb och man ska laga mat och det ska städas och det liksom skjuter på massa. Och samtidigt har man den här telefonen som man säkert har 3 timmar skärmtid på varje dag.
Mm.
Alltså det finns så mycket som liksom absorberar all vår tid och energi. Så en del av mig känner så här, vi är så långt borta. Men samtidigt så har man de här 50 unga vuxna och känner man att nej, så långt borta är vi inte liksom. Och det finns ju så många mer, det är ju mer de i min närhet som jag känner liksom. Men det finns så många mer som är ute på stan, ute på gatan och gör det här liksom.
Ja, ja, massa sånt. Det finns ju det klart massa arrangemang på det liknande sätt som du inte är en del av eller känner till.
Mm.
Och sen finns det de här som där det aldrig, det är inget arrangemang, men det är ett samtal på arbetsplatsen eller i löparspåret med grannen eller så vidare.
Ja, och de är ju fantastiska. Och verkligen så välsignade. Alltså så här, det kallar ju också Jesus till att vi ska ju vara, alltså vi ska ju berätta om Jesus och vara de här ljusen som Jesus säger att vi är, att vara världens ljus. Och genom våra goda gärningar så ska de prisa Fadern i himlen. Och det tänker jag har med att, ja, men de vi känner, alla vi känner, arbetskamrater som inte tror på Jesus. Alltså där ska vi vara och vara lärjungar för dem också.
Mm.
Helt klart. Helt klart.
Har du tro för det här då?
Ja, jag har tro för det här. Och jag tror, alltså jag tror att det handlar inte om oss. Och vi får inte lägga det som en börda på oss heller helt och hållet. Utan vi måste också förlita oss på Gud. Det är Gud som ger kraften. Det är Gud som ger undrena. Det är alltid Gud. Och där måste vi också lägga liksom, om man var förtröstan till att det handlar inte om oss och det handlar inte om att vi ska, ja, men det är så lätt att man hamnar i det här som Gud som arbetsgivare, men det är inte riktigt det handlar om heller, utan det handlar om att Gud ger kraften och Gud gör det, men vi ska bara vara de som kommer där och ger med Jesus är liksom i handen liksom, att inte lägga den pressen på oss själva utan förtrösta på Gud. Och Men så säger Jesus också, skörden är stor men arbetarna är få. Liksom det är ju ett, det kommer ju vara kämpigt liksom.
Ja, ja. Och det kommer inte ge sig själv bara hur nej. Som helst heller.
Nej, och det är liksom att sitta och be. Och man kan liksom så här, man kan sitta och be och be. Och Gud, vad ska jag göra nu? Och vilka ska jag möta? Liksom. Och så väntar man på en eldskrift på väggen. Och så glömmer man Guds ord. Liksom, att det står redan i Bibeln vad vi ska göra. Ja. Vi ska möta dem i fängelse. Vi ska möta de sjuka. Vi ska be för de sjuka. Vi ska liksom möta de fattiga. Vi ska hjälpa de fattiga. Alltså det står redan i Bibeln vad vi ska göra. Vi ska förkunna evangeliet till jordens yttersta gräns. Mm. Alltså någonstans så står det ju redan vad vi ska göra. Och jag tänker, där kanske inte Gud behöver komma med en älskrift på väggen. Nej. Även om i vissa fall, och vi ska alltid lyssna in Gud för att ibland ha en tilltal liksom och ja, men berätta för den här människan om just det här, liksom, det profetiska. Det måste ju också få ta sin plats. Och det ser ju Paulus mycket liksom, att söka och finna den profetiska gåvan. Alltså det är ju en uppmuntran och en tröst i det. Och det är ju fantastiskt, så att vi måste ha det, men i vårt uppdrag så har Gud redan sagt till oss vad vi ska göra.
Så det är inte så svårt det här?
Nej, inte alls. Nej, och det här ska vi ha ödmjukhet i. Att, och liksom, jag är ju sämst på det här också. Liksom. Och det är det jag känner kanske att det var så lätt att åka på en outreach när det var liksom, Pannkakskyrkan var med.
Ja.
Och det liksom var redan strukturerat hur man skulle göra. Det var så lätt att testa på.
Mm.
För man behöver också utrusta sig och erfarenhet ger färdighet. Mm. Liksom, och den här frimodigheten kanske inte kommer liksom, med en instant klick liksom, utan det kanske är någonting som behöver växa fram.
Ja.
Men våga ta steg i steg. Men där behöver ju också kyrkan vara med och hjälpa.
Ja.
Och det är det jag tänker med det här, att det ska ändå utgå ifrån församlingen, för att då kan man ha det här lärjungaskapet, man kan ta rygg efter någon som redan kan det här, man kan liksom få lära sig. Och om kyrkan arrangerar detta så är det så mycket lättare att testa och pröva och komma igång.
Just det. Och sen i så fall ta det med mer till sin spontana vardag och arbetsplats och grannskap och så vidare.
Exakt.
Men vad tänker du, tror du att det kan ju också vara, det är klart det är betydligt enklare kanske att gå ut i Alingsås som man inte bor i tillsammans med några andra. Liksom. Men det kan vara det du tänker, att det är ett bra sätt att ändå starta då, även om det är en bit ifrån min vardag och det finns ytterligare ett steg att ta där då, om man ska tänka på ett liksom äkta och transparent liv och så vidare i det. Att det inte bara är någonting som jag gör vid sidan om. Jag åker och hälsar på en outreach i en annan stad. Det kan ju vara positivt i sig. Men det är inte målet. Man är inte klar då. Utan det där är träning inför det där som finns verkligen runt mig då.
För det som finns en varje dag.
Ja.
Det är ju verkligen det.
Och det är det som är det stora steget.
Det är som det stora steget.
Ja.
Tänk om alla som var kristna idag och gick till kyrkan. Om alla de pratade om Jesus till en person varje dag. Ja, men bara nämnde liksom så här, ja, men jag var i kyrkan i söndags. Eller, och där pratade de om det här. Eller med frågade människor som har på jobbet liksom på kyrkan. Eller i frukostfikat. Liksom, bara, men vad tror du på? Och liksom, har du någonsin funderat på att Jesus finns? Det är ju ganska, alltså så här, som svensk så tar det emot och kanske ställa de här frågorna. Men om vi hade gjort det, då tror jag att vi hade haft. Ja, men jag tror att det är, alltså det, att säga att vi hade haft väckelse då, det är att ta i kanske, för att det handlar ju också om att väckelse utgår alltid från vad Jesus vill göra i vårt land. Men jag tror att det hade hänt väldigt mycket grejer.
Mm.
Och jag tror att den kristna tron hade fått en större del i vårt samhälle. Och Jesus hade fått en större del i vårt samhälle. Och det hade varit mycket närmare för de här människorna när de väl vill söka sig till Jesus. Att de bara, men den personen pratar ju om det här. Det kanske hade varit någonting för mig. Att de börjar öppna upp hjärtat för det här.
Mm.
För det här steget är så mycket kortare att faktiskt gå in innanför kyrkväggarna.
Mm.
För där finns ju ändå, men på något sätt så är ju ändå att vi vill ha in människor i kyrkan. Men att bara sitta och ha gudstjänster på söndagarna och rulla tummarna. Eller så här, det gör man inte, men sitter ju och ber. Men att bara sitta och vänta på att människor ska komma in, det tror jag inte heller är svaret.
Jag tänker ibland att man har liksom en väntan på, eller man tänker att jag måste hitta liksom rätt ord och jag vill inte liksom säga fel saker så att det blir liksom dumt. Så tänker man att man ska få ihop hela sin berättelse och allting liksom om man vill. Sådär. Jag har en vän som för många år sedan, det är säkert 25 år sedan detta, som berättade om att hon på sin arbetsplats där de satt ett antal liksom, och pratade sådär på lunchen.
Mm.
Så kom det den här vanliga frågan ibland. Då, hon tänkte väl ibland att det här skulle jag, kanske det var ett tillfälle när jag skulle kunna berätta om min tro som är så viktig för mig. Men det blev liksom inte riktigt av då utifrån de här bitarna. Men så kom det, så att den här frågan kom en måndag. Vad har ni gjort i helgen då?
Mm.
Så gick man lite laget runt och så. Då gjorde hon det. Hon svarade bara på det. Ja, igår var vi i kyrkan. Och så, va? Vad sa du? Går ni i kyrkan? Så va? Så började, vänta, tror du på Gud? Så va? Och då, alltså lite så här ifrågasättande, eller väldigt tydligt då, liksom, förvåning, ifrågasättande. Och hon valde då, eller det slumpade sig att hon sa, ja absolut, gör inte du det? Ja, så hon la över den frågan, att, alltså hur tänker du då? Du, va?
Ja.
Hur menar du då? Det där får du nog förklara lite, hur, men vad kommer världen ifrån då? Hur hänger allt ihop och hur är det skapat och så vidare?
Mm.
Och så blev det mer ett samtal, inte att hon satt och bara förklarade och försvarade.
Nej.
Som många kanske är lite inte känner att man har inte all liksom, koll och kunskap kring allt sånt. Liksom. Man vet en massa frågor som man inte kan svaret på.
Mm.
Men det hon lärde sig där då, det var ju att hennes arbetskompis, de hade ju inte svar på alla de här frågorna heller. Nej. Från sitt håll. Så då blev det liksom ett intressant, och så började de liksom prata om de här stora frågorna tillsammans. Och vad det ledde till i längden, det vet jag inte. Men jag tycker det var liksom ett spännande, på något sätt, att sänka ribban för det här samtalet. Att faktiskt spegla tillbaka då också och säga, men vadå, tror inte du på Gud? Hur menar du då? Varför ska inte andra i så fall också kunna förklara eller försvara sig? Liksom?
Exakt.
Det var ett bra tips.
Ja, jättebra tips. Och det är ju det, alltså, vi behöver ha igång samtal. Alltså, ja. Det är inte tänkt att vi ska stå och debattera oss till. Alltså, vi ska inte övertyga eller persuade. Alltså att vi ska inte övertyga människor om att Jesus är Gud. För att det faller inte god frukt. Utan vi ska bara, alltså vi ska ha samtal, och sen så är det ju, meningen är ju till att de ska upptäcka vem Jesus är, att de ska få ett personligt möte med Jesus. Vi behöver bara bära fram Jesus till de här människorna.
Mm.
Börja sitta och samtala, att väcka liksom de här funderingarna och tankarna.
Och på något sätt att det i så fall är, det är Jesu uppdrag att liksom göra sig själv tydlig då på något sätt, att övertyga människor om sin existens.
Ja.
Det ligger
inte
på honom.
Det ligger på honom. Det är Jesus som frälser, inte vi.
Ja.
Och det måste vi ju liksom bära med oss och ha med den ödmjukheten.
Ja. Men vad tror du då i det som en del pratar om, att just att det är viktigt att komma med goda argument och kunna visa på. Det behöver inte vara fel heller.
Nej. Men, apologetik.
Ja.
Det är ju något av det viktigaste vi har, och någonting jag tror också så här att vi har tappat mycket i Sverige. Jag satt och pratade med ett gäng muslimer utanför Max en natt, och då satt vi och pratade i så här 3 timmar om Bibeln versus Koran. Liksom. Och han hade en lista på 100 fel i Bibeln. Och när jag fick höra det här så tänkte jag, vad är det här? Och ska jag kunna svara på detta? Så började vi samtala om de här grejerna, och så gick vi igenom en för en liksom, och klart att jag inte hade svaren på allt, men jag hade ändå gått bibelskolan nyss ett år där vi pratade väldigt mycket om teologi och väldigt djupgående, så jag kunde ändå svaret på många. Och kände bara, vilket gott samtal det här var. Jag tror inte, alltså frukten av det här samtalet, det ledde nog inte till någonting jättestort. Jag tror fortfarande att jag är muslim. Alltså det är inte det, men man kanske väckte någonting att de får lära sig att Bibeln, det är liksom, det finns bara massa fel. Det är bara människor som har skrivit, för de utgår ju från att, men Koranen, det är liksom utgivet av Gud. Det finns inga fel. Och så kommer vi med Bibeln och säger, jo men det finns några contradictions, alltså motsägelser, ja, i Bibeln. Liksom. Det gör det. Och det är skrivet av människor under 1500 års tid. 40 författare på 3 olika språk. Alltså det är klart att det finns lite motsägelser. Alltså vi har inte Guds ord som det är givet av Gud, utan det är inspirerat av Gud.
Mm.
Alltså det är inspirerat av Guds ande. Liksom. Och där den skillnaden. Liksom. Så jag tror inte frukten gav så otroligt mycket av det här samtalet. Men någonting som jag tog med mig var att han sa att han tyckte det här var otroligt givande. För att han frågar ju väldigt många kristna alla de här frågorna. Och de flesta ger upp efter cirka en kvart, 20 minuter. För man känner inte att man har svaret på det här.
Mm.
Och då tänker jag, det kanske också är vårt uppdrag som kyrka. att lärare får steppa fram på ett annat sätt. Alltså oftast har vi pastorer som har en väldigt tydlig herdagåva. Och det är ju så viktigt. Vi behöver vara herdar i våra församlingar. Ofta säger ju det pastorerna. Men liksom, vi har ju 5 andra tjänster, gåvor liksom, plus många mer. Vad händer med liksom läraren? Alltså de kanske behöver steppa fram. Vi kanske behöver liksom... Alltså det fanns ju en tid i kristen historia där vi kallades för läsare. Där vi läser Bibeln så mycket.
Mm.
Vi kanske behöver tillbaka till det där vi faktiskt är otroligt rotade i Guds ord. Men vad tror vi som kristna?
Mm.
Jag mötte en annan pastor som sa det liksom, som mötte en... mötte en av... icke-kristna liksom. Och bara, men hur ska jag kunna tro på vad ni tror på? Ni vet ju inte ens själva vad ni tror på. Och bara, alltså, på något sätt så stämmer, alltså så här, det är ju hårt sagt, men på något sätt så finns en liten sanning i det att vi har inte all kunskap, och tanken är inte att vi ska ha all kunskap heller kanske. Men vi ska ändå veta vad vi tror på. Det är väldigt sunt, tror jag, i ett kristet liv att vara förankrad i Guds ord och ha koll på vad som står.
Mm.
Och det... Det var ju en undersökning som visade lite på om man läser Bibeln mer än 4 gånger i veckan, vad som hände med en då.
Mm.
Och då var det massa psykisk ohälsa, spelmissbruk och sånt som gick ner massa procent. Men framförallt var det att viljan att berätta mer om sin tro gick upp med 300%.
Mm.
Och förmågan att komma ihåg bibelord gick upp mer än 400%. Och det tycker jag, alltså så här, det är det bästa jag har. När livet går skit. Det är att jag kommer på vad som står i Bibeln. Jag behöver inte ta upp Bibeln för att läsa. Men jag kommer på att liksom. Or, alltså så här, vad som står i Bibeln. Och så kan det vara så. Liksom så här. Vad heter det? Det kan vara så uppmuntrade i mitt liv. Och bara, men det här har Gud sagt. Han har gett de här löftena. Det kommer kunna bli bättre. Men just nu kanske man går i dödsskuggans dal. Men han kommer leda en till de gröna ängarna. Alltså men. Att det här liksom får prägla en sinne. Det tror jag är en sån hjälp i ens liv också.
Ja.
Förutom det att viljan att dela sin tro upp med 300%.
Just det. Ja.
Det är ju också fantastiskt. Liksom.
Men om vi skulle landa här nu, då skulle jag sammanfatta detta med att det låter som att i framtidens kyrka, när Ludwig Max drömmer, så ser du en kyrka som faktiskt tilltar och växer till inåt. Alltså i sin... bibelläsning, i sin bön, i sitt gudstjänstfirande, i sin gemenskap, i sin funderande kring tron. Alltså en utveckling av den egna tron.
Ja.
Men inte bara för sin egen skull, utan också för att ta steget ut ur den egna gemenskapen och för att dela den där tron som har vuxit till.
Ja, jättebra sammanfattat.
Ungefär så.
Ja.
Inåt och utåt helt enkelt.
Inåt och utåt.
Ja, det är vägen framåt.
Det är vägen framåt, tror jag. Sen kan jag ha total fel. Det är kanske någon som sågar mina idéer direkt.
Total fel. Det låter ju ändå som att du... Det finns ju några bibelord här som man kan gå till, eller hur?
Ja, det gör det. Det gör det, minsann.
Så helt fel kan nog ingen säga att du har. Men det kan finnas andra perspektiv också. Det är det som är spännande när vi samtalar om framtidens kyrka.
Ja.
Tack Ludvig för att du kom och var med och delade ditt hjärta.
Tack att jag fick vara med.